Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det är ju det som är så himla ointuitivt eller konstigt, för man tänker så här, men man kan väl inte tjäna pengar på bilköp, eller att en gammal bil måste ju vara ekonomiskt fördelaktig framför en ny bil. Men så är det ju uppenbarligen inte.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 268 och det är ett litet samarbete med Erik Näsén som också är känd mer på Riktsammansforumet som Skogstomten och som är vår husguru på bilar. Och jag brukar liksom säga att det som han inte vet om bilar är inte värt att veta. Och det lärde vi oss förra året när vi skulle byta bil själva och han liksom hjälpte oss. Och det var så många ointuitiva slutsatser som man kom fram till. För jag har alltid levt till exempel i villfarelsen att ja, men en gammal bil är bättre än en ny bil. Och du vet, när han tog fram sitt magiska Excel-ark så såg vi så här, nej, det skiljer inte jättemycket på en gammal bil versus en ny bil om man tar hänsyn till alla kostnader. Och det var ju då vi också insåg så här, nej men för att vara duktig på bilar så räcker det inte att du bara är duktig på bilmodeller, utan man måste vara duktig på finansiering av bilar. Alltså, ska man ta leasing, ska man köpa kontant, ska man köpa det med billån eller kan man ta det som tjänstebil, eller om man har företag så blir det ytterligare komplexitet. Mm. Så det är så många olika områden som skär varandra. Så att jag tänker att vi låter liksom Erik prata liksom själv. Vad är något du tänker, något du vill lägga till?
Nej, ingen som jag vill lägga till. Men han är ju, Erik är ju jätterolig att lyssna på. Och han, i och med att han kan rätt mycket också.
Ja.
Så känner man att det blir fullmatat liksom.
Ja, ja men det blir väldigt roligt och så ointuitivt. För jag är att så här, men bil är alltid, du förlorar alltid pengar på att köpa bil. Och så kommer Erik så här, ja men nu har jag liksom bytt ny bil. Detta är min tredje bil i år. Och jag köpte denna för 480 000 och sen sålde jag den för 660 000. Och jag bara så här, vänta, du har bytt bil tre gånger detta året och du har tjänat pengar på varenda bil däremellan. Så kan man väl inte göra? Och så ser man Eriks liksom så här norrländska leende.
Han är så glad också när han kommer med de här ointuitiva
slutsatserna.
Inte bara att tjäna pengar på sina bilköp.
Nej, och sen, och där ska jag också säga liksom så här, vi har inte fått någon ersättning av Erik för att han är med i podden, utan jag vill gärna lyfta fram forummedlemmar. Men han har då en sajt där man kan gå in och anlita honom för att få hjälp med bilköpet. Och det är bara att kolla i forumet, det är hyllningskör av alla som har fått hjälp av honom i Rika Tillsammans-forumet. Så att det är verkligen en grej att prova på. Men jag tänker vi släpper på Erik där, så ses vi sen. Så varmt välkommen tillbaka.
Tack.
Erik. Du arbetar ju som bilrådgivare och bilexpert och jag tänker du är nog den enda från Handelshögskolan i Stockholm som kan ha det på visit.
Antagligen.
Du har skrivit en bok, en jättebok på ämnet med elbilar. Du har en hemsida som heter Elbilsexpert där du hjälper privatpersoner och företagare att faktiskt rent konkret köpa en bil med sån här hjälp vid bilköptjänst som vi själva utnyttjade och som varit fantastisk. Mm. Och sen är du framförallt vår husgud i Rika Tillsammans-forumet som gäller allt den här liksom skärningspunkten mellan bilmodeller, bilekonomi, finansiering.
Okay, ja.
Och du var med i också tror jag, avsnitt 216 och 217 för ett år sedan. Ja. Så detta är lite uppföljning, lite läsarfrågor. Så välkommen tillbaka.
Tack.
Är det något du vill lägga till?
Nej, det är bra så. Ja, jag hjälper ju inte folk att hjälpa dem vilken bil de ska köpa, men de får köpa den själv.
Ja, men precis.
Sen kan de få tips ibland var det kan vara bra att titta.
Ja, men du, jag tänker ju också så här, jag tror att när vi pratade sist så hade du precis kört så här Ystad, Kiruna eller Ystad,
Haparanda, Ystad. Ja.
Ja, precis, för att visa det här med elbilsången. Ja. Så att du är ju lite nördig på det här med bilar, så då måste man ju fråga så här, vad har du för en bil nu?
Just nu kör jag en Tesla Model Y.
Ja.
Har beställt en MG5 jag ska ha i höst och ska precis skriva kontrakt igår på den ska efter den.
Men berätta om det här, för det är ändå lite roligt.
Ja, det är jättespännande.
För du har en helt annan strategi när det gäller bilköp än alla andra.
Jo, alltså många tänker att jag ska äga bilen länge så blir det billigt. Det har ju visat sig med elbilar att äger man kort så blir det billigt. Nej, och jag gör det ju också för att ha kört de senaste, så jag har kört 14 elbilar då.
Ja.
Så
när vi pratar så vänta. Inte kört, ägt.
Ägt, ja. Nej, alltså, jag har kört för tydligt. Nej, då visst pratade vi, då körde jag en Skoda Enyaq.
Ja.
Sen tog jag ut en Kia EV6 i december, som jag sålde nu i midsommar och fick så där oförskämt bra betalt för det, helt hysteriskt.
Ja, men du fick så här typ 25% avkastning på den där bilen, typ.
Ja, det var, du slår 165 i 495.
Ja, du köpte för 495 och så sålde för 600.
Och det är 495 efter man har då fått avdrag. Företagsrabatt, bonus och lyft, halvmoms. Så det är lite mer matematik bakom.
Ja. Men liksom så här, hur kommer det sig att det är så här, det känns som det är upp- och nervända världen?
Ja, men jag brukar säga, det finns 5 miljoner bilar i Sverige. Det finns ungefär 174 000 elbilar. Ja. Det finns häromdagen, kolla, 1459 på Blocket till salu.
1459 bilar?
Stycken.
Okay.
Begagnade.
Elbilar.
Elbilar. Så det är de 1459, de här 5 miljonerna, om de vill köra elbil, får slåss om de inte vill beställa en ny med ett års leveranstid. Ja. Och då ska man veta att bilbranschen har aldrig sålt 400 000 på ett enskilt år. Mm. Så bilbranschen brukar ligga och sälja ungefär 300 000 bil per år. Så att det fylls, de här 5 miljonerna tar väldigt lång tid innan de kommer bytas ut. Så det kommer att vara efterfrågan länge på begagnade elbil innan det är balans igen.
Ja.
Och sen bonuserna snedvrider ju också, för de finns ju nu och kommer nog inte finnas framöver.
Ja, men så att den här liksom, alltså vad ska man säga, ineffektiviteten på marknaden, kommer, tror du att den kommer liksom på de här tre bilarna du har planerat eller står i kö? Tror du att du kommer kunna tjäna pengar på bil?
Ja, och det finns olika skäl till det.
Det är så här, jag tror aldrig jag skulle sitta här liksom så här, i rikt samman. Okej, planerar du tjäna pengar på den? Ja, och det är ganska sannolikt på en bil.
Nej, och det har att göra med efterfrågan. Hur generalagenterna jobbar kanske med att de vill sätta ett lågt introduktionspris för att sen höja upp det. Men nackdelen, vi pratade just här om några andra saker nu som värmehuset. Nackdelen är att man får ju köpa dem osett.
Ja.
För det måste vara tidigt ute. Ja. Och du vill vara bland de första som säljer dem.
Ja.
För då kan man säga på sätt och vis, ja, då har du tur så är obalansen som störst.
Ja.
Om man säger så.
Ja.
Men vad är det för bilar du kommer ha framgent här nu? Som
den jag kommer ha nu är MG5. Varför jag har den? Det är faktiskt i princip den allra billigaste om vi pratar familjeelbil. Ja. En liten kombi som en golfkombi. Som idag kostar 429 000 före subventionen liknande. Men som den kostade 419 i våra stödbeställare ändå.
Okej. Okay.
Och sen har man lite företagsrabatt som inte är något jättestor på den. Och det gör det då att liksom, om man då får den nu i år som jag planerar få, då får man dessutom då 70 000 i elbilsstöd.
Ja.
Mm. Och sen efter det tänkte du ha?
Då håller jag på att titta. Jag har haft lite olika planer.
Ja.
Just nu lutar det en BMW i4. Mm. För mer så, jag vill ju köra olika märken och jag har inte haft någon elbils BMW förut.
Ja.
Och då är det intressant att köra den för att se lite hur. För de är ofta ganska, en Tesla, de fyra olika Tesla nu, de är ändå ganska mycket gemensamt.
Ja.
Så man har kört en har man lite förståelse hur de andra funkar. Och lite så är det när man är inom det märket.
Ja.
Eller samma om det är Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5 som är samma i grunden.
Ja.
Då förstår man, vi pratade om inställningar nyss i ett annat sammanhang. Då förstår man vad inställningar var de kan trolla. Sen är det olika utseende på dem. Så därför är det intressant.
Men någonting som jag har sett i forumet som har varit lite så här är att det har varit många som har frågat typ en elbilskombi.
Mm.
Men det verkar inte.
MG5 är den första på
marknaden. Vilket är jättekonstigt. För att det hade man liksom lätt trott att så här, det finns hur många elbilskombi.
Men vad är nu en kombi?
Alltså typ som vår före detta V70.
Ja, karossen, okej, lite kombi. Större bagageutrymme. Ja.
Men man kan säga redan 2005-2010, då började man prata mer om att SUVar var det nya, moderna. Så då började alla biltillverkare satsa på SUVar. Så idag då har ju alla jättemycket SUVar. Och kombi var då, såg man då, på väg ner.
Mm.
Så många märken har ju valt att inte ens ha några kombiversion av många bilar. Så kombi var en svensk företeelse.
Ja.
Och därför i Sverige blir det lite olyckligt, för många vill ha den där kombin.
Ja. Men du, jag tänker också så här, jag läste någonstans i någon tråd, jag hatar sånt här själv, och så här, nu ska du stå till svars.
Yeah.
Nej, men du skrev så här, jag tyckte detta var så sött. Jag skannar blocket dagligen efter i olika bilar, intressanta bilar i olika prisklasser, och sen sparar du dem för att ha liksom ett utvalt begagnat objekt. Så om vi liksom så här skulle sätta liksom ner fingret idag, liksom september 2022, vad är din så här liksom utside vi på liksom bilmarknaden, begagnat marknaden, och sen kommer vi in på mer specifika läsarfrågor om budget.
Ja, jag börjar tänka på hur lång tid. Man kan bara säga här, begagnat marknad hänger mycket ihop med nybilsmarknaden.
Okay.
Är det så att nybilarna, eller nybilsmarknaden hänger ihop med att bilfabrikerna måste snurra?
Ja.
Och när det blir sämre efterfrågan så vill man inte sparka folk, utan man vill att ändå ska bygga elbilar. Så då börjar man göra kampanjer. Och när man gör kampanjer på nya bilar, då blir nya bilar billigare, men då sjunker även de gamla begagnade. Så man kan se mer att det var nybil, och jag har ju varit i nybilsbranschen kan man säga då sen 00 och vet lite, suttit bakom skynket där mycket, och även med prissättning och så vidare. Så att det är ju när de börjar agera resten får haka på.
Mm.
Så jag brukar säga att största risken för andra säljare på Tesla, det är Tesla själv. Okay. Vad Tesla gör med sina priser.
Mm. Men de har ju höjt priserna hittills.
Ja, och det är ju bra.
Ja.
Tycker man, om man inte ska köpa ny. Men det är också så, som generalagent eller importör vill du inte sänka. För sänker du priset, då har du, om vi tar aktier med, vad heter det, om man har tagit en position.
Ja.
De har ju tagit positioner genom privatleasing och där de själv garanterar andrahandsvärdet. Och sänker de sitt eget pris, då skjuter de sig själv i foten på sina egna kontrakt.
Mm.
Höjer de prisen, då boostar de ju värdet, de har övervärdet de har i sina kontrakt. Så importörerna vill mycket hellre
höja priset.
Ja, eller egentligen det vill de inte heller, för när de höjer priset får de inte sälja bil.
Okay.
Så det är lite sådär, men de vill försöka sänka, men de vill göra det kontrollerat.
Ja.
Så när alla säger, nu passar de på att höja, nej men så funkar det inte. De höjer alltid motvilligt, för de vet att det säljer sämre.
Okay. Yeah. Men hur länge kommer det vara de här 12 månaders, ett års leveranstiderna? Alltså för jag vet till exempel en bloggranne, Lars Wildering, han har väntat 2 år på sin X, och liksom det är ändå, Det är typ inte som Cybertrucken som är så här, den kanske också, bli tillverkas.
Och det är ett specialfall, för där har de slutat bygga nya. Men om vi lägger bort den bilen och tänker allmän, så är det ju så att har de sålt ut produktionen ett år framåt, allt de säljer nu blir ju egentligen ungefär som vårdkön i covid.
Ja.
Alltså, kön skjuts ju bara längre bort.
Okay.
Så jag tror ju, om man säger de som är insatt i branschen, de tror ju inte att det kommer att vara normalt läge 23 och antagligen kanske inte ens 24 för att man inte hunnit i kapp.
Okay.
Nej.
Och nu börjar man prata om alltså in-house eller att flytta var man tar komponenter från eller starta upp tillverkning själv, för man har insett att man är för sårbar. Ta en sån fabrik som Volkswagen i Tyskland som hade en jättestor fabrik. De kunde, om de kunde bygga ungefär i 12 timmar med delar de hade i sin site.
Ja.
Resten är just in time.
Ja.
Och krockar de en bil med 12 000 backspeglar, då är det 12 000 bilar
som inte kommer ut.
Som inte kommer ut, och då är de i vägen för de andra som ska byggas.
Ja.
Så det blir liksom katastrof om man tänker som ett gigantiskt pussel som hela tiden rör sig.
Ja, ja, men så när tror vi? Alltså...
Nej, och det är komponentbrist.
Ja.
Det andra är att prata efterfrågan på grund av att folk vill skifta från vanliga bilar till elbilar.
Ja.
Då är det batterier och massa andra saker som gör att tillverkarna kan inte bara stryka produktionen av vanliga bilar och så börja bygga elbilar.
Ja.
För att de sitter fast i kontrakt, samarbeten, kompetenser, underleverantörer, så att de kan inte flytta, ungefär som man kanske tänker tjock-tv till platt-tv. De hade kanske lättare, förutom på den stackars glastillverkarna i tjock-tv, det var ju glas i dem.
Ja.
De försvann ju.
Ja.
Och så blev det elektronik. Eller ta miniräknare, då var det mekaniska på Facits tid och sen blir det digitalt.
Ja.
Och då byter man ju underleverantörskedja, kanske fabriker, och då
Och sitter man då med långa kontrakt så är det
kul. Men det är intressant det du säger om att man tycker att man är för sårbar och att man vill ha produktionen av komponenter själv istället för att det kanske ligger, jag vet inte, i Kina kanske. Alltså det är ändå något som säger något om vår samtid. Liksom,
pendeln slog för långt.
Ja, alltså, slog för långt.
Det var för lätt att flytta material.
Och aktiemarknaden har ju alltid så här lagerbindning. Mm. Det vill man ju inte ha pengar, utan man vill ge pengarna till aktieägarna. Så lager har ju många år anses vara så här, har du lager så är du en idiot. För då har du liksom inte, du vet, man pratar om omsättningshastighet och så.
Jag kan berätta en jättestor kort historia om Astra skulle flytta produktion från Umeå till i Södertälje. Och då var man väldigt inne i lean production och exakt sista minuten. Men grejen är i medicinsk produktion, om du tappar ner någonting på golvet så blir det kontaminerat. Så du får inte, och med lean då det händer någonting, då skiter sig rejält.
Ja.
Så när de flyttade, trodde de så, och så gick det inte jättebra. Så ringde man Umeå för att, vad har ni för lean-system? Ja, men vi har Kerstin. Och ni vet alla de här förkortningarna. Och då frågade, vilket system är det? Nej, det är Kerstin. Det var en person som hade varit med nog länge. Så hon visste, om det här händer så är det bra om vi har några extra sådana här. Så hennes rutin gjorde att många gånger det kunde fylla i. Medan man då i Södertälje tänkte lean production och smarta algoritmer.
Ja. Men det, jag tänker en fråga från Guldpengen.
Mm.
Så han skriver så här, det pratas om att det kommer bli relativt höga timpriser även nattetid. Mm. Elpriset där jag bor ligger på 5-10 kronor, så visar att det är Skåne eller SE4. Mm. Och ibland kommer jag inte kunna välja bort att ladda bilen, utan det betyder att jag kör kommer kosta 20 kronor per bil, 20 kronor per mil. Kommer de ökade elpriserna innebära att folk börjar titta på bensin och diesel?
Ja, eller man säger så, om vi bara gör kort, säg att elpriset som kanske har legat historiskt mellan 1,30 till 2 kronor rörliga delen stiger, vi säger, gånger 4.
Ja.
Så att det är kanske 5-6 kronor.
Ja.
Och du vet ju att terminspris idag skulle man kunna binda för 5-6 kronor.
Alltså vet du vad terminspriset är för 3 månader?
I
3 månader, så över vintern.
8 kronor kanske?
10.
10, ja.
10 kronor kilowatten. Mm. Ja, det är ett
sjukt. Jag har inte bundit sig.
Nej.
Nej, men och då kan man säga att det är 6 kronor igen. För man kanske ändå ska titta på 3 års snitt och inte vad det är just i vintern. Om vi säger 6 kronor. Om en bil drar 2 kilowattimmar så är det 12 kronor i milen.
Ja.
Du kör väldigt sällan då en bensin- eller dieselbil för 12 kronor i milen.
Ja.
Så när han säger 20 kronor i milen tycker jag det är tagit i lite om man tittar på ett 3-årssnitt.
Ja.
Däremot just i vinter, å andra sidan kan man säga med timdebitering flyttar du till natten.
Ja.
Och då kanske det är mycket, mycket lägre. Och då är milkostnaden för just bilen.
Ja.
Lägre.
Vi ska prata om det med timkostnaden. Ja. För där vet jag också att vissa leverantörer, till exempel Tibbe och andra, har börjat med 50% garanti. Alltså ja, att du kan ladda för halva priset mot spotpriset. Men detta är ju jätteroligt, för du är ibland också en sån truth-sayer som är så här, man mår lite dåligt, inser att det är sant och tänker att detta borde jag ha tänkt på. Mm. Och då skrev Erik i forumet så här, ja men alla ni som har liksom timdebitering, för ni har valt timdebitering för ni skaffat elbil. Och så skrev du så här, glöm inte bort att elbilen bara en liten grej. Kan du inte ta det resonemanget? Nej, för jag tyckte det
nej,
var...
Men den är ganska, säg att du kör 1500 mil per år med en elbil, vilket är ganska vanligt.
Ja.
Och den drar 2 kronor per mil. Ja. Det är 3000 kilowattimmar.
Eller 2 kilowatt.
Ja, 2 kilowatt per mil.
Ja.
Kilowattimmar per mil. Då är det 3000 kilowattimmar. Har du då en förbrukning på 20 000 kilowattimmar, då har du ju bevisligen 17 000 kilowattimmar som inte är elbilen.
Ja.
Om du flyttar de tre när det är billigt.
Ja.
Var lämnade de där 17? Är de där är dyrt? För då är det ju ännu dyrare. För det är ju så det funkar när man tar timpris.
Ja.
Det blir dyrare vissa tider. Och då måste du ju, då borde ju mer fokus vara på att flytta de 17.
Ja, ja. Än de tre.
Men elbilen är ju väldigt lätt att flytta.
Ja.
Men svärmesystemet är svårare.
Ja.
Så att man inte glömmer bort det. Så för många upplever jag i forum och grejer. Jag tror att man säger att det är 1% i Sverige som har timdebitering eller sånt där.
Ja.
Så fort jag skaffar elbil skaffar jag timpris.
Ja.
Och det har ju gått bra. En normal sommar, så vet jag säger, inte i sommar då.
Ja.
För att det har inte kört så mycket elsommar. Och sen kommer första vintern.
Ja.
Och så har man inte engagerat sig i sitt värmesystem.
Ja.
Då kan helt plötsligt det bli galet dyrt för att värmen kör ju dygnet runt. Varma, ofta är man duschar på morgon.
Ja.
Sen ska då värmen skapa tillbaka varma. Och det gör den kanske då mellan 8 och 10, då det är som allra, allra dyrast.
Ja. Så att, nej, men, så
men det är hus vi pratar om då.
Ja,
om man bor i hus, då är det då man kan hålla på.
Ja, men det är ju så de flesta har. Jag vet inte hur mycket unga bostadsrättsföreningar som har börjat med laddstolpar.
Och då har man ju ofta ett annat. Men om vi tänker på de som har hus då.
Ja.
Bostadsrättsföreningar, då har du ett eget abonnemang, så då kan du ändå inte välja. Då har ju föreningen valt abonnemang.
Men jag läste någonstans ändå att det är över 25%, mellan 25-50% som kör rörligt elpris i Sverige. Sen vet jag inte, timdebitering.
Då får man skilja på timdebitering, det är en sak.
Ja.
Rörligt är något, det är ungefär som rörlig ränta men inte minutränta. Det är inte timränta.
Nej. Gud vad roligt det hade varit.
Ja, jag vet. Nej, men så rörligt är ju många gånger att du får din förbrukning gånger energibolagets kostnad för sitt kollektiv av kunder att köpa in
så
det.
Precis, så är alla andra idioter. Och använder sin, så blir ju min...
Så blir du, får haka på deras idioti.
Ja.
Så man kan säga, för det, alltså det är ju att flytta det till nattladdning om du inte har timpris, det har du ingen nytta av själv, men för kollektivet
är det snällt.
Och för
det
är samhället är det bra.
Ja, precis. Och det ska vi ska ta ett annat avsnitt om det där, men det är ju faktiskt små grejer kan göra väldigt stor skillnad. Jag läste nu någonstans så att om Europa hade sänkt sin energiförbrukning med 6% så hade vi varit tillbaka på samma elpriser som förra året.
Mm.
Att det är liksom marginalerna, alltså det är i slutänden hävstången som blir så stor.
Ja, och det efter jag också gör med hur prissättningen gör, som vi pratar kostnad.
Ja,
ja, det precis. Är bra att Tyskland nu drar ner lite på sitt varmvatten. Och...
Ja, men vi får se. Men jag tänker så här, någonting som var mycket frågor, som lite rubrik, det är så här begagnat och lägre pris. Mm. För att det blev ju mycket när du hjälpte folk köpa så var det ju mycket nya bilar. Och då har vi så här användaren, jag hatar detta användarnamnet, du som har detta känner dig träffad. Angaudlin. Han skriver så här, gärna ett segment om begagnade elbilar, batterihälsa, förväntad räckvidd on a budget.
Ja.
Liksom. Han så här, för jag tror att det är fler än jag som behöver ett pendlingsfordon men som inte har eller vill lägga mer än 500 000 på en bil.
Kan vi få väva ihop och prata vanliga bilar också, budgetbilar?
Ja, ja,
så börjar vi där.
Ja, absolut.
Och då kan man säga, jag har sett exempel för, jag hjälper faktiskt folk och även med billiga bilar, alltså under 80 000 och sådär. Och då satt jag förra veckan och hjälpte en dam och hon skulle ha en bil under 100 000. Eller nej, så var det inte. Hon skulle ha en som var billig, alltså månadskostnad.
Ja.
Och då tog jag fram exempel, då letade jag fram exempel på en bil för 60 000.
Ja.
En för 120. Om man säger för 60 000 om du letar och har tur och hittar en fin välskött som en pensionärsavstående i garaget. Då är den 10, 12, 13 år gammal. Den kanske har gått 5 000 mil, är inte rostig och superfin sådär. Och kanske en familjekombi, typ en Opel Astra eller Ford Focus eller någonting. Kan du hitta för 60 000 om du hittar rätt. Ja. Då kommer du kanske inte få så mycket problem. Och innan jag säger vad nivåerna, och sen nästa steg var då kanske en bil för 120 000, då är du uppe någonstans en 15, 16, 17. Likadant, fin välskött som har gått lite mil.
Alltså inte ålder utan modellår. 2016.
Modell, ja, eller ålder. Ja, ja, precis. Det är alltså en årsmodell 2015-16 någonstans. Och så tittade vi, och då kostade det 120. Och så tittade vi på bilar som kanske är 2-3 år gamla, begagnade. Nu är vi fortfarande inte elbilar, nu är vi vanliga.
Mm.
För som kostar kanske 200 000 någonstans. Om vi då jämför en bil för 60 000, en för 120 och en för 240, så har vi tre begagnat steg. Så kan man bara börja räkna. De kommer att dra ungefär lika mycket bränsle. De kanske kommer dra någonstans mellan 0,6 och 0,8 beroende på bensin, diesel, automat eller inte och så här. Och börjar vi räkna det, ja men, och så räknar vi 1500 mil och så räknar vi 10, 12, 14 kronor milen. Ja men då är vi uppe nästan 2000 kronor bara i bränsle.
Mm.
Vi ska lägga på skatt. De här bilarna har ofta skatt mellan någonstans 1200, vilket är 100 kronor i månaden, till upp till kanske 3500, vilket är 300 kronor i månaden. Då har vi några hundra lappar där. Sen har vi däck. Då kan man räkna en krona milen ungefär på såna här små dimensioner. Kör man då 1500 mil så är det 1500 kronor. Då är vi där någon hundra lapp i månaden. Du får räkna en värdeminskning. Den är faktiskt ganska lite konstant. En bil som är 60 000 nu, om 3 år så kanske den är värd 30.
Mm.
En bil som är 110-120 någonstans, men den kanske är värd 75. Och någonstans en som är 240. Så någonstans lägger man ihop då värdeminskningen. För en nyare bil, då får du istället, då blir det lite dyrare med nya bilen. Men då istället får du lite mer reparationer på den gamla bilen. Mm. Och så ska du serva den. Visst, en del byter olja hemma, men ska du lämna in den en vanlig service, bara byter, det är kanske 3500 någonstans. Det är de små servicerna, och så ibland ska du ha en stor service. Den kanske kostar 6-7 000 till, och så ska du lägga på 1-2 reparationer, 8 000. Lägger man ihop allt det här, då slutar med att de här bilarna kostar någonstans kanske 4-4500 kronor i månaden. Och då spelar det ingen roll om du väljer den för 60 000 än den för 120.
Mm.
Så det är lite samma peng, och då brukar jag säga, men då har du besvärskontot.
Ja.
Den äldre får du nog bärga oftare, liksom fixa hjälp lite mer, och den nya, men det är ingen stor skillnad i kostnad om du nu väljer rätt.
Ja.
Ett driftsäkert, det som du kanske, och då räknar jag kanske att man gör 2 reparationer på 3 år.
Mm.
Sån. Och en reparation kanske för 8000, det kan i regel vara bromsar eller
lambdasond.
Lambdasond, en sån liten skitgrej.
Men det är ju på sådana äldre bilar, ja.
Nej, men det är det vi pratar.
Ja, men vänta, 2015.
Ja, men du har landat sånt fortfarande.
Ja, ja, okej.
Okay. Så någonstans kan man säga, det är svårt med en familjebil, den storleken av bil, för sen har du försäkring.
Ja.
Den är minst 3600 om du ska ha elförsäkring, ja men då är det 300 kronor i månaden. Och så liksom har du en besiktning, det är 500, och så liksom många tappar gärna bort de här grejerna.
Ja.
Så någonstans kan man säga, då är nivån 4000 någonstans. Köpa ny elbil, de billigaste, om vi hoppar nu till ny, typ en sån här MG5, den kan ligga där någonstans 4,5 tusen. Tar vi den begagnade elbil, som nu var egentligen frågan, då är det svåra, för att om begagnade, om vi tittar bakåt, om vi nu lägger Tesla åt sidan, för de är lite specialfall, så blir det ofta begränsad räckvidd och en fysiskt mindre bil. Men om jag bara ska pendla själv, då är det typ en sån här Nissan Leaf, e-Golf, Hyundai Ioniq, Renault Zoe och liknande. Det är sällan då jag räknar du kommer under 3000 med en sån.
Mm. En begagnad.
Begagnad.
Yeah.
I månads. Och då räknar man att du kanske köper den för någonstans mellan 170 och 270 000. Men det är ingen bil du kan ha dragkrok på. Det är ingen bil du åker till Åre med. Praktiskt du kan, men inte liksom så smidigt. Men du rymmer inte hela familjen kanske heller.
Mm.
Men det kanske var typ sån andra bil. Mm. Och då funkar det ju bra, för jag ska skjutsa barnet till förskolan, jag ska åka till ICA. Och då kan man komma ner någonstans i 3000 och uppåt, kan man säga. Pratar vi Tesla, då det blir så beroende på vilken vi tar och allt sånt där.
Vadå, att de är ju dyrare? Eller?
Man ska ju tar vi då begagnade, då finns det mest, om vi backar några år, då Tesla Model S och viss X. Det man ska veta, till exempel en Tesla Model S och X, de har luftfjädring från Mercedes S-klass. Spakar från Mercedes S. Och då börjar man kanske ana, men vänta, det är väl en ganska dyra grej i en sån bil. Ja, det är ju det som är problemet. Mm. När du ska byta delar på dem, då är det ju en ganska dyra delar. Du har dataskärmen som kan när garantierna börjar ticka ut, så är det ju en ganska, liksom, för att den har hög prestanda och är tung.
Mm.
Och vilket gör att även små fel, och nu börjar det ploppa upp någon enstaka verkstad, men det är liksom, ska du hela tiden lämna in den till Tesla för att reparera, de byter bara delar. Och det är ganska dyra delar och de har ganska dyr timtid. Och det kan fortfarande reparation för 25-40 tusen.
Mm.
Och den liksom,
men har det blivit bättre med Y och 3N?
Nej, det är bara med att de inte har funnits längre.
Nej, de har inte funnits tillräckligt länge men för att man ska behöva byta delar. Va?
Men du, vi har en fråga, den kommer egentligen längre ner. Så här, oavsett elbil, så här, är det värt med märkesverkstad? Eller när gör man? För det var också när vi hade vår V70, då var jag så här prydlig, så här biliga. Och sen vid något tillfälle, nej nu skiter jag i vilket. Och så börjar jag så här, vet, tjummen på hörnet.
Man kan säga så här, du märkesverkstaden har ofta väldigt bra kompetens. Men de är väldigt, väldigt sällan billiga. Alltså, så det blir lite motsatsbra. Och ska du byta bromsbelägg, måste du ha världens mest välutbildade elbilsmekaniker byta bromsbelägg, eller kan OK-macken nere på hörnet byta bromsbelägg?
Ja.
Många gånger, så det lite beror på. Så man kan ju faktiskt säga så här, en märkesverkstad i en storstad idag, de kanske har det man kallar en timdemedering på 2 500, fast du ser aldrig för du ser ett paketpris.
Ja.
Alltså de har den tim, men sin mindre verkstad kanske har hälften. 1200 kronor och en riktig sån här ute på landet, skogen, kanske 900 kronor. Så ska du göra ett stort jobb, är det ofta bättre att leta reda på någon duktig ute i skogen som inte har höga lokalkostnader. Alltid. Men det är också beroende på vilken typ av jobb. Så en del av de här stora kedjorna, alltså inte märker de andra, Mekonomen, BVD, de tackar faktiskt bara nej till de här avancerade felsökningsjobben, för de är så svåra att ta betalt för.
Ja.
Och säg far och identifiera felet hos märkeshandeln, sen kan du komma tillbaka hit, kan vi byta delen.
Ja.
För de ska ju kunna alla märken och inte bara ett enda märke.
Ja. Men förlorar man så här, om jag kommer där med min servicebok och ska sälja min bil till dig och vi står där och ska göra upp affären och så bläddrar du i den och så står här Nisse ute i skogen har bytt lambdasond.
Om det är på din gamla V70 från 2009 så bryr sig nog ingen om det.
Ja.
Men om det är på Tesla? Om det är på din Tesla, men det bryr sig ingen om det heller. För det, där är inget krav på service. Men generellt, är det en nyare bil under garanti, då rekommenderar man ofta att göra hos märkena för att behålla garantin. Eller hos de här auktoriserade, som ofta är de här stora då, att de är auktoriserade så att garantin fortfarande gäller. Men då brukar inte prisskillnaden
vara så stor. Men de var så stor. Han är typ Mekanum. Och
så jag brukar säga när garantin är borta.
Ja.
Och framförallt på elbil, för en elbil byter du inga det. Du byter inga olja, du byter inga remmar till generator. Du tittar, du kollar att en grej trillar lös.
Ja.
De gör, så då ska jag säga, är garantin ute på en elbil som har då sjunkit ganska mycket värde?
Mm.
Då skulle jag nog försöka leta reda på någon duktig vanlig husmekaniker. Alltså någon sån här
För jag fick liksom känslan av att men det är mer komplicerat med elbil. Då måste jag ha någon som är riktigt duktig. Men så
det.
Alltså,
det pratade vi om i förra avsnittet.
Ja, men jag glömde bort det.
Färre delar.
Ja, men det är sant. Jag minns det.
Grejen är, vi stod just här och pillade på en värmepump.
Ja.
Grejen är den här lilla verkstaden som ska kunna allt möjligt. Den blir ofta för svårt när det är varför gör den så här? Och så är det en mjukvara som styr det. Är det däremot ett fysiskt dörrlåset funkar inte.
Ja.
Luftkonditioneringen har läckt ut gasen. Mm. Bromsen kärvar.
Ja.
Då är det, men är det så här, bilen beter sig inte som jag vill, för när jag trycker på menyn eller uppkopplingen, då har en vanlig liten verkstad ingen chans, för de har inte.
Ja, men så var det med vår V70, att de hittar ju inte på det här hörnverksamheten, hittar ju inte att det var för lambdasonden, utan det var ju först när vi åkte till Bilias verkstad liksom.
Men däremot en del riktigt, riktigt duktiga gurus som inte är märkesvärd, men sån här i skogen, men som är fantast på Nissan Leaf, de kan veta, men det brukar vara den där, och så kan de då.
Ja, precis.
Ja, då ska man ha en sån ju.
Ja.
På sin älskade bil.
Precis. Men Saitam i forumen skriver så här: jag använder inte bilen tillräckligt för att motivera en ny elbil, men skriver så här: jag hyr ut min fossil till vardags och funderat på begagnad elbil. TCO kanske har potential bli överkomlig som den där blir mer, betydligt mer attraktiv för uthyrning. Har du någon så här känsla för så här att hyra ut sin...
Det finns lite olika. Jag har ju så här, det finns hyrbilstillstånd. Det är ett speciell kurs man går för att hyra. Så jag kan ha hyrbilsfirma. Jag har haft det liksom.
Såklart.
Jag har åkeritillstånd också. Yeah. Det är ett annat tillstånd. Nej, men och grejen är att hyra ut beror mycket var du bor.
Ja.
Jag menar, bor du i Säffle så kanske det inte är så stor marknad för att hyra ut bil. Bor du som jag bor vid Globen i Enskede i Stockholm, då kanske det är en gigantisk marknad.
Ja.
Och då är det också att säga, vad är målgrupp? Så dels beror det på var du bor.
Ja.
Och sen beror det på vilken typ av... När vi får, en del vill ju bara ha bil för att åka runt. Då vill man ha den billigaste minsta. Ja. En del vill åka till Ikea. Då vill man ha med stor... Liksom. Ja.
Men kan du ge något exempel? Hur kan man tänka?
Nej, men alltså, igår var jag på Ikea med min fru. Och så kom vi och skulle parkera. Och så vill man ju parkera nära dörren, såklart. Och så såg vi bara så här, jättebred parkering. Jättebra. Vi ställer oss där så ingen slår upp dörrar. Men sen när jag ställde det, då sitter jag på bilen bredvid och såg att den hade ju en släpan kopplad. Och så var det ganska tätt mellan raderna. Det innebär att den måste ju svänga ganska snävt. Och släpvagnen kommer ju åka efter.
Ja.
Och är man då inte van att köra släpvagn, då är risken att man släpvagnen touchar någon av bilarna. Och då är det ju inte ens dens fel.
Nej.
Så lite sådana saker. Och då sitter man ju där och ska reda upp det med en försäkring eller vem ska betala.
Ja. Men jag tänker Nedhuld, alltså, jag hatar vad de här namnen. Han skriver så här: kommer det någon billig elbil till Sverige? Elbilsbonus är mindre till små och mindre resurskrävande elbilar som inte är direkt dyra inköp, vilket verkar göra att billiga bilar inte ens tar hit. Och han skriver så här: Dacia Spring, Renault Twingo, kommer de någon gång till Sverige?
Generellt har Sverige, alltså Sverige är en ganska avancerad marknad, så vi är van med stora säkra bilar. De ska klara kyla, vi ska klara att köra på älgar och vi har långa avstånd.
Mm.
Det gör att små bilar har aldrig varit riktigt stort i Sverige och vi har inte problem parkera generellt.
Ja.
Jämfört med nere i Italien och Frankrike och Spanien, så små bilar har aldrig varit, vi har liksom inte det, vi vill ha stora. Och det är gjort, och sen har du också att de små bilarna, du vill fortfarande ha sätesvärme och serv, alltså du vill ha, så de blir ofta ganska dyra, men elbil så blir de aldrig det här billiga. Och det generellt sett kan man säga att det finns billiga elbilar i Kina och liknande, men kanske som man inte vill ta hit.
Mm.
Men jag ser inte att, jag ser snarare så här, om vi kallar det inflation eller vad det är, att prisnivån på bilar kommer att flyttas upp om vi pratar nybilspriser. För helt enkelt att när man räknar TSO så kanske vi är kvar i samma kostnadsnivå som vi hade förut.
Ja.
Mm.
Så jag ser inte, och de som kommer, det är nästan inga bilar man pratar om som kostar under 300 000 som pratas om.
Ja.
Men det är ganska många över 700 000.
Ja.
Om vi vänder på den ändan.
Ja, precis. Nej, och det där pratade vi om också förra året. Och den är ju fortfarande aktuell där. Hur man räknar. Att det är så viktigt att göra det här överslaget som du gjorde innan. Som är så klurigt. Och som är liksom ett stort värde när man får hjälp av dig.
Mm.
En fråga ytterligare var: finns det någon plan i Sverige på att införa konverteringsstöd? Alltså bygga om befintliga bilar?
Man har provat konverteringsstöd på både etanolbilar. Man kan väl säga så här, det har aldrig blivit någon framgång. Och grejen är att det är tekniskt för svårt att konvertera.
Mm.
Däremot kan man lyfta ut den gamla drivlinan och trycka i en nya, men den passar ju aldrig rakt av.
Mm.
Så det blir någonting förbehållet entusiastfordon eller de som gör det själv. Så jag tror inte att det är på väg att komma någonting. Och därför, och så att säga, att ha ett stöd för det, det skulle bli ett litet spel för galleriet, för det skulle inte konverteras många.
Nej.
Xiru är också inne på det här case med lägre budget. Jag tror du egentligen har svarat på detta, men kan en billigare äldre begagnad bil ge lägre TCO? Yeah.
Ja, alltså om vi kan vända på det så här. Om vi hade suttit här, om vi satt här för, vi säger, 7 månader sedan, eller inte ett, eller vi kan ta ett år sedan, och bara tänka, vad har hänt sedan ett år? Jag satt i huvudet lite vägen hit och satt och räknade. Om vi tar en elbil kontra en bensinbil, så har ju vissa saker påverkat båda bilarna.
Ja.
Om vi då skulle titta på det som bara påverkar elbilen. Tar vi till exempel att nu är leveranserna på nästan all bil efter årsskiftet. Då får man 50 000 i bonus istället för 70. Det är 20 000 mindre. Om vi nu pratar privatperson, så är det 20 000 till exempel på 3 år. Det är 550 kronor mer. Har kostnaden gått upp på elbilen, bensinbilen är ju
samma.
Ingen bonus. Pratar vi elpriset.
Ja.
Om vi räknar att man kör 125 mil i månaden, vilket är 1500. Det är 250 kilowattimmar. Om vi räknar att kilowattkostnaden lågt har gått upp 200 kronor.
Ja.
Då är det 500 kronor till på elbilen.
Ja.
Bensin och dieselbilen är ganska samma. Om vi pratar räntan.
Ja.
Så är en elbil kanske ungefär 200-300 000 dyrare om vi pratar nytt. Än en motsvarande bensin-dieselbil. Då är det ju på den vi ska räkna räntan. Om vi tar 250 000. Och så räknar vi en ökad ränta. Kanske vi huggit in med 2%. Det är då 2% årligen på 250 000. Vilket blir då 5 000 per år.
400 kronor i månaden.
Men nej, för då är det ju, vi har ju ränteavdrag.
Ja, okay.
Så 5 gånger 7. Det är 3,5. Ja. Det är ungefär 300 kronor i månaden. Så här har vi då 500. Så nu på 7 månader har en TCO-kalkyl på en elbil kanske flyttat upp 1300 kronor mot en bensin-dieselbil. Och där det kanske elbilen var här förut, så börjar det nu
bara...
Alltså ännu...
Så det var mer tydligt förra året att en elbil var mer
lönsam? Ja, så är det. Och det. Men bensin- och dieselbil har ju inte rört sig. Den är ju där den är ungefär. Ja. Så att på det sättet är ju casen sämre idag.
Har bensinbilerna som inte rört sig?
Nej, men skatten, där är skatten är ju samma, där är inga bidrag på det.
Ja, men jag tänker att det har blivit så himla dyrt med drivmedel. Att
fast det var man dyrt för ett halvår sedan också.
Ja, det var det i sig.
Så det gick ju upp det vid årsskiftet, sen har vi legat 20-27 kronor någonstans.
Ja.
Mm. Så nu har vi bara pratat skillnaderna.
Ja.
Och det gör ju att alltså ett caset idag, det är mindre
skillnad. Liksom,
så på sätt och vis är det ju så. Och pratar vi nu, frågade han var äldre. Har man något att vinna på att köra riktigt äldre bilar?
Ja, precis. Vi hade en sån fråga också. Så här. Ja. Så mer, alltså att man alltid pratar om nya, men om man har en bil som är mer än 10 år gammal.
Nej, och då var det ner på det 50-60 000. Och någonstans är det som händer när man kommer ner i de nivåerna, 50 000, det är ju att besvärskontot ökar.
Ja.
Var beställer du billiga delar? Vem får du att skriva dit om?
Ja.
Hur jobbigt är det att bli bärgad i rondellen vid Ica eller uppe i fjällen då du åker dit med familj? Så då blir det mer...
Ja, och för vissa som på forumet vet jag så här, är inte det ett problem?
Nej.
Utan de är så här, ja, men jag kan lyfta bilen i garaget.
Ja. Bilen är hobbyn.
Ja.
Liksom.
Ja,
men... Nej, men jag brukar också göra skillnad. Säg att du har två bilar i familjen. Om den går sönder vid rondellen på vägen till Ica så gör det inte så mycket.
Ja.
Om du har en bil i familjen, du ska åka vägen långhelg upp till Sälen, då blir det jättetråkigt att gå sönder halvvägs dit. För då är den helgen förstörd.
Ja.
Så det är lite grann hur man använder bilen också.
Ja, visst.
Ja, men precis. Bra, jag tänker så här, finns det från Thomas 88, finns det några politiska förslag förutom bränsleskatt som skulle kunna ha större påverkan? För det känns ju ändå som politikerna vill att vi ska köpa de här elbilarna.
Om det skulle man egentligen säga så här, om vi hade tänkt att vi fortsätter med nuvarande regering och nuvarande spår, så har vi nog kunnat sett vart det fortsätter. Alltså man har ju velat skruvat upp kostnaderna att köra bil, sänka kostnaderna att åka kollektivt. Ja, men kollektivt, och ska man åka bil, alltså man har velat skruvat upp kostnaden att köra bil, sänka kostnaden att åka kollektivt.
Ja.
Om vi då tar bilar, har man velat liksom egentligen skruva upp kostnaden att köra bensin- och dieselbil, subventionera elbilar.
Ja.
Och sen kan vi ta då företagsbilar kontra privat.
Ja.
Så man vill öka kostnaden att köra företagsbilar kontra privatbilar.
Okej.
Okay. För att det har varit lite obalans. Det har varit alldeles för billigt att köra elbilar som tjänstebilar.
Ja.
Särskilt kontra åka buss.
Okay.
Så det blir en sån, och då blir det lite, vad tänker man, så kan de göra några stora saker, de håller på, det är redan klubbat vissa saker och sånt där, man håller på att titta på milersättningar på olika sätt, man tittar på jobbskattavdrag.
Men kan vi ta det med milersättningar?
Ja.
Hur funkar det idag?
Idag, just nu i
september 2022,
så är det 25, nu ska vi säga 18,50 mil om du kör egen bil. Kör du bil i tjänsten så är det 6 kronor, 6,50 per mil i diesel om du betalar bränslet själv. Alla andra är 9,50. Så kör du en elbil får du 9,50 idag till exempel.
Ja.
Det klubbade sen då, nu ska vi se, det är inte klubbad, nu måste jag tänka lite grann. Nej, det klubbades 9 juni i år, ett förslag, eller som nu är klubbat, att från årsskiftet så ska man få 25 kronor mil om man kör privat. För det var en av frågorna här. 12 kronor om man kör allt annat än elbil. Kör man elbil ska man få 6 kronor.
Okay.
Och då tolkar de en del så här, men det är för slag mot elbil. Nej, men det är för att man tittar, det här har inte ändrats sedan 1994. Så det har varit jättefel mot vad det faktiskt kostar att köra.
Ja.
Och elbilarna kanske fick för mycket ersättning och diesel, bensin och hybrid alldeles för lite. Så hade det varit normala elpriser så hade det här styrt åt rätt håll. Nu har man lagt, när man klubbade det förslaget, för det var en fråga, då la riksdagen ett uppdrag till regeringen att se över nivån. För det var redan föråldrat när det klubbades.
Okay.
Så därför finns det ett nytt förslag, men då gäller det framförallt jobbskattavdragen.
Ja.
Där man ändrar hur långt, alltså hur många mil man får skatte, vad heter, reduktion för.
Ja.
Och det var några orter man ändrade, för bodde man nog nära storstäder med kollektivtrafik, då skulle man få liksom sämre möjlighet att göra avdrag. Och då skulle man, det var några städer som hamnade, eller församhällen och inte förorter som hamnade fel.
Ja.
Så det finns alltså, det klubbades något 9 juni och det finns en, vad säger, ett förslag att man ska se över det lite, och då är det nivåerna man ska vara på.
Ja. Jag vet, för att det var någon som var så här, så alltså det är så roligt för mig, ja, men kan man få det om man cyklar?
Jo, men det får man, för det är färdmedelsneutralt. Så du får ersättningen för att du är långt till jobbet. Sen är det upp till dig om du
cyklar,
ja, eller som jag förstår det, så det är en skatter, och det är ju för att man vill premiera man vill egentligen inte styra, utan man vill ju att du ska åka kollektivt.
Ja. Ja. Ja, men spännande. Yeah. Bra, Robert G skriver så här, kort, företagsleasing versus privatleasing kan vara även intressant för det som inte driver egna företag utan bruttolöneväxlar. Har något att säga?
Vad ska jag,
nu, eller han har en följdfråga, ja, vi kanske tar den så blir den enklare. Han skriver så här, i mars löper leasingavtalet ut och jag står mellan tre val, köpa ut nuvarande leasingbil via företaget, leasa en annan bil eller leasa en mindre bil privat, och det här är en djungel. Och sen så skriver han lite så här, ja, förmånsvärdena för nyregistrerade bilar mycket högre nu än för tre år sedan, och man har velat sudda ut skillnaden mellan förmånsbil och privatbil, därför är det inte lika självklart att gå via bolaget som det var tidigare.
Mm-hmm. Nej, för om jag försöker sammanfatta så är det lite så här, ja, precis som man säger, för tre år sedan var det jätteenkelt, det var, ja, alltid förmånligt att ha sådana här laddbara bilar eller på, ja, företaget, eller uttaget, ja, företagsbilar. Sen har man då justerat till det där, för som jag sa när jag vittade så här, kollektiv, privat, man vill göra det dyrare att ha bil för att det var en obalans, det var för billigt, ja, tycker man. Och då fanns det något som heter personalbil. Jag undrar om det han pratade om, han pratade bruttolönavdrag.
Ja.
Och personalbil var egentligen en form av tjänstebil du fick, men det skulle vara kostnadsneutralt, så du fick betala det det kostade företaget.
Ja.
Och finessen med det var ju då en tjänstebil var riktigt billig, ja, för då var kostnaden för företaget lågt.
Ja.
När förmånsvärden var låg och allting. Men nu när förmånsvärdena har skruvit upp, då är sällan personalbil förmånlig, för du får ta alla kostnader och kostnaderna har ökat.
Mm.
Så, och sen är det också en liten, han sa, om jag kan lösa ut nuvarande bil förmånlig, det får du inte enligt skattelagstiftning, utan du ska betala marknadsvärdet.
Mm.
Och många blir då besvikna, för de tycker, jag har ju öst in så här mycket pengar under, då borde jag ju få köpa den för det här. Nej.
Har den ökat i världen?
Marknadsvärdet är så här. Och där är det också lite så här, men jag tycker, har jag, jo, fast, så det är inte riktigt solklart vad man får köpa den till, för du har ju inte riktigt, det är olika upplägg om man har, ja, kontrollen eller rätten,
ja,
att göra.
Ja.
Och privatleasing kan man ju säga generellt har ju gått upp ganska mycket, som jag pratade om, för att subventionerna har försvunnit och räntan har gått upp.
Ja. Mm. Där. Ja, men kapten Zoom var inne på detta, vi har kanske redan berört det. Men att, jag tycker att fokus bygger på tre, att man har bilen i tre år, och då, ja, blir spekulation om andrahandsvärdet helt dominerande. Skulle gärna se ett resonemang kring bilen, ja, på 10 år.
Det är ganska ofta när man kommer med, har just den frågan, men nu, vad händer om vi kör en 5 år då, eller 7 år eller 10 år?
Ja.
Då brukar jag ofta göra en kalkyl på 3 år, 5, 7 eller 10 eller något,
ja,
sånt där.
Ja.
Och det man kan se om du tar en elbil framförallt då, det händer inte så mycket. Och då brukar jag vända åt andra hållet. Men vi gör en kalkyl på 1,5 år då.
Ja.
På 1 år.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då ser man att med dagens liksom lite skruvade andrahandsvärden, det brukar sluta, man ska sammanfatta det.
Så är det bättre att byta bil oftare?
Ja, eller det har inte så stor betydelse. Så vill du byta ofta, gör det då. Du förlorar inte en massa pengar som du gjorde förr. Vill du ha den länge, ja men gör det då. Du kommer tyvärr inte att spara en massa pengar.
Ja.
För om 5, 7, 10 år, då är ju elbilen normalnormen.
Ja.
Och det börjar vara i balans. Så då får vi räkna liksom mer normala som det har varit.
Ja.
Och då gör det att stora vinsterna, liksom, om man tänker en värdeminst, du börjar på ett här och sen går det ett noll. När du är här, ja, det går bara komma dit.
Ja.
Så det händer inte så mycket. Okay. Och då gör det att det är ingen stor skillnad. Och då tycker en del är jätteskönt.
Ja,
ja, men då kan ju välja, ja, då kan du välja. Är du inte nöjd, ja, men precis, med det här
precis,
år?
Precis, så tänkte jag ju så här spontant. Ja. Du vet, så här spontant tänker jag. Men nu har vi vår Tesla, vi är supernöjda. Och ja, men då har vi den i 10 år.
Ja.
Men då blir det så här, nej men vi kan byta om 3 år. Ja. Och det kommer inte göra så stor, nej, skillnad.
Ja, men ja, nu får vi... Kan vi byta om 3 år?
Varför skulle vi inte kunna?
Ja, men vad ska vi då byta till?
En ny Tesla.
Jo, men finns det ens möjlighet att vi ska få en Tesla, ja, men när, då när vi behöver ha den?
Ja, men man bokar ju den typ.
Man måste boka med, den nu då.
Ja, fast idag, alltså, en av de få som har haft ganska korta leveranser, det är faktiskt Tesla. Så om du skulle boka den idag, en Model Y till exempel, likadant som ni har, då tror jag beror på färg.
Ja.
Så är du framme någon gång nu, vintern någonstans, våren.
Ja.
Men ska du prova att boka liksom många andra bilar, då säger de idag 1 år. Så är du, och samtidigt ett halvår i bilindustrin, det har inte varit något jättekonstigt även bakåt.
Nej, det har det inte.
En skräddarsydd bil som inte står hemma.
Men jag tror det var lång leveranstid på Teslor.
Från, det är olika, om vi pratar modeller. De har ju nämligen stoppat produktionen, kan man säga, av S och X, och den har inte gått att få leverera på 1,5 år.
Nej.
Så den, men det är ju inte egentligen leveranstid, det är ju mer att Tesla har valt att
prioritera de ska
Ja, de ska göra en uppdaterad version och de har inte släppt den.
Nej.
Ja. Ja, men det där är ju så här, också så här ointuitivt. För man vill ju gärna säga så här, och det var ju det som var den chocken för oss förra året när du hjälpte oss.
Jag vet lite här nu. Ja. Så har Tesla alltså tillgång till komponenter snabbare än andra elbilstillverkare?
Ja, Tesla har 2 saker som gör dem annorlunda. Det ena är att de gör mycket, mycket mer in-house.
Ja.
Det vill säga man är inte händerna på underleverantörer på samma sätt.
Nej.
Det andra är att eftersom man gör det in-house har man kontroll över, chippen är ofta inte problemet i sig. Det är mjukvaran, och byter du chip så måste du programmera om mjukvaran. Och det är där det blir för lång liksom, time delay hos de vanliga, för det är för mycket besvär att göra om det. Medan Tesla liksom, ja, men vi byter det chipet och så skriver om mjukvaran lite. Ja, men då funkar det chipet istället.
Så att för att de
har kontroll över,
de har kontroll över både
stacken,
hårdvaran och mjukvaran.
Och då kan de anpassa mjukvaran.
Framförallt mjukvaran.
Stacken, vad är det för någonting?
Nej, men det heter stack. Men hela kedjan från hårdvara till mjukvara. Och det är väl det som jag också förstått att på andra, till exempel om du ska ha, nu bara hittar jag på så det blir fel. Men om Volvo vill ha en ny funktion som är så här att vi vill kunna styra den här liksom sidorutan via datorn, då måste leverantören av sidorutan
och leverantören av datorn
kommunicera. Medan Tesla bara säger, ja, men vi vill bara ha en programmeringsbar motor och sen kodar de det
stoppa
själva.
Stoppa in en annan motor så fixar vi det.
Ja.
Och det har gjort jag är ju inte Tesla fanboy. Men man ska ändå liksom, det är det de har kunnat göra då, som har gjort. Och de har mycket mer kontroll över hela sin kedja och kan styra liksom, medan de andra skapar på något sätt med en annan affärspartner. Eller.
Ja.
Men varför är du inte Tesla fanboy? Vi ska snart komma till din fråga.
Och då har du ändå en Tesla Roadster.
Det är min fjärde.
Roadster.
Nej, men vad ska jag säga? Jag vill säga att jag försöker vara ganska neutral. Jag ser ju det som kanske jag tycker inte är så bra.
Ja.
Medan jag satt, liksom, nu ska jag ta ett exempel då. Nu har jag satt ner hit så att jag störde mig på. Jag körde Kia förut.
Ja.
Och de kan vara bra eller dåliga. Jag har ingen Kia 5 vad gäller. Men när jag blinkar i Kian, då hade jag så det tändes en kamera här uppe framför ratten. Och då är det ganska naturligt med blicken. Titta backspegeln, titta kameran, titta fram. Är ni med?
Ja,
så man har det. Vad är kameran?
Visuellt. Ja, kameran sitter i backspegeln.
Ja.
Men jag har bilden på inne här mitt fram. Och då blir det så här, då kan jag titta där.
Ja.
Och så är Tesla tändsten där nere, så då ska jag titta backspegeln där, fram där och så fast titta Tesla, där i kameran.
Men när du sätter på Tesla blinkar så tänds ju inte kameran.
Jo, men det är för att du har den högre nivån av självkörning. I mitt fall är det så, när jag slår på blinkers så tänds kameran visar bilder, men den visar nere till vänstra hörnet på skärmen.
Ja, det vet jag.
Och problemet är att ögat ska då flytta sig från backspegeln vägen ner dit, och då gör ögonen något som heter akkommodera, att den anpassar sig till hur långt bort bilden är.
Okay.
För det har med skärpa att göra.
Ja.
Och när man blir äldre tar det längre tid att akkommodera.
Ja.
Och det gör att en öga ska ställa om och titta här, och framförallt när jag tittar ner då är jag jädrigt långt ifrån att se om du har någon röda vinkel.
Men den visar ju ingenting.
Men gör det. Det är en inställning du måste göra.
Jaha.
Vi har inte lekt tillräckligt med våra
inställningar. Nej, men grejen är, då är inte Tesla det att de är dum, utan då är det att Tesla har ju valt att inte ha någon skärm här, så de kan ju inte det.
Nej.
Och det är därför...
Där framme, nu visar du, de som lyssnar framför vet
ratten.
Ju inte vad du
är. Framför ratten. Nej, framför ratten, i en Tesla så är det ingen instrument.
Nej, men jag kan bara visa en liten kul grej. Det är därför många märken, när de blinkar så upplever många, ser de att det blinkar en liten orange diod på backspegeln. Förklaringen är, när någonting blinkar dras ögat dit.
Ja.
När du då blinkar så kommer ditt öga att dras till backspegeln och då ska du upptäcka den som kommer bakom.
Så
det här är de traditionella biltillverkarna har ju tänkt väldigt mycket på hur människan jobbar och tänker och hur gör.
Ja, medan Tesla
men nu är det, man säger, datapersoner som sitter, det där är Lazio, den ligger vi där och det är kanske inte alltid riktigt optimalt.
Ja.
Ja, jag fattar. Men det är en liten grej ändå.
Ja. Nej, men det är väl det som okritiskt säger att allt är bra med Tesla.
Ja, men det är det faktiskt. Jag har problem med den balken som sitter liksom, när jag sitter och kör bilen så är det ju en balk liksom vid
fönster. Ja, stolpen
kan. Och den är så jävla irriterande för att jag måste liksom göra så här så att jag inte missar någon som cyklar eller går precis där balken är. Liksom.
Och det har också att göra då var man då väljer att ha balken. Vilket stål man har i balken. För har du finare stål kan du ha en tunnare balk.
Mm.
Och då kan man ange det hur många grader man har frisikt runt där det inte finns en stål. Alltså det finns mått på det. Och det är sånt här de traditionella biltillverkarna ofta har varit duktiga på.
Ja.
Ja.
Där man av bara farten råkar det bli så i vissa andra bilmärken då.
Ja. Ja, men spännande.
Jag har förstått att du gillar franska bilar i alla fall.
Va? Var kom detta ifrån?
Nej, vi kan ta det vid
något annat tillfälle. Jag har haft ett antal franska bilar och ska jag ge en personlig åsikt så är det kanske sällan de jag rekommenderar. För att, nej men lite så att de har en annan kultur hur de bygger bilar.
Ja.
Med annat fokus, vilket inte alltid stämmer med det många vill ha.
Okej. Ja, det är spännande.
Ska vi lämna det där?
Nej, du får säga någonting mer.
Säg något mer.
De har väl aldrig varit känd för att ha, liksom när de blir äldre.
Aha.
Det finns kanske en anledning att titta på blocket att de billigaste bilarna är ofta franska bilar.
Okay.
De är kanske inte byggt med samma genuina i vissa punkter. Hur det ska vara i kvalitet eller tänk. Eller hur man ska, tekniskt hur man har byggt upp vissa saker. Så det är ganska vanligt med att det är lite mer strul med dem när man blir äldre.
Men nu när vi ändå är inne på blocket, för det verkar också vara så här, har jag förstått bara från kontexten i många av trådarna i forumet, så här, alltså där finns typ svart bälte i blocket sökningar.
Ja,
så här, om du ska ge, du behöver inte dela med dig av alla dina trick, men om du ska ge ett tips till någon.
Man kan vända på det så här, alla som skriver annonser är ju inte proffs.
Nej.
Är det proffsen eller inte proffsen du vill hitta?
Tänker du stavfel eller särskrivningar?
Är det proffsen eller inte proffsen du vill hitta? Vill du köpa av Helge som är 72? Eller vill du köpa av Stina som köper och säljer bilar?
Hellre Helge då.
Hellre Helge.
Ja.
Hur hittar jag en Helge? Vad kallar Helge saker? Okay. Om Helge stavar fel. Och då finns det också funktioner där man... Om du söker en bil med dragkrok.
Ja.
Om du då söker ordet dragkrok.
Ja.
Då kommer du inte att hitta de som har skrivit drag.
Okay.
Eller krok.
Okay.
Då använder man det här som heter stjärnasterix.
Ja.
Så sätter man asterix, drag asterix,
ja,
då får du med alla ord som innehåller dragkrok, drag och allting.
Okay.
Men den som då skriver bara krok då, ja, då får du skriva asterix, drag asterix, mellanslag asterix, krok asterix. Och sen är också det att en del, om man vill ha en kombi så filtrerar jag med kombi. Jo, men många har inte fyllt i det fältet. Det handlar om att vara ganska bred och en del lägger det liksom i fel kategorier, så mycket handlar om att hitta namn och sen handlar det också om bilkunskapen, så vad vill du ha för bil? Du kan ju söka garage till exempel, då får du aldrig fram de som har stått i garage, alltid stått i garage. Du kan prova att söka på dödsbo, du kan söka på massa olika saker. Och sen kanske du vet, jag som är insatt i, jag söker vissa årsmodeller, vissa bilar och sen kanske man vill filtrera fram vissa motorer, då kan man söka på hästkrafter. Så mycket handlar om att kombinera
olika.
Det jag söker efter med att träffa de som har lagt ut rätt annonserna till den bilen.
Men skulle du köpa en bil så här, du hittar den här pärlan enligt liksom Helge i...
Bara för att varför vill du vara Helges bil? Det är ofta för att han har kört lite mil. Han har kört försiktigt, han kanske har nött upp kopplingen. Så kan det vara alldeles skrapat i den. Men framförallt, den kanske har stått i garage hela sitt liv.
Ja.
Alltså att den är ofta fräschare som bilsätt. Och han har inte haft tre barn i baksätet som har klättrat omkring. Han har inte liksom skickat barnvagn. Om man tycker utseendet. Liksom, eller skickat,
men säg att Helge bor i Lycksele och du bor i Stockholm. Ja. Hade du liksom så här tingat den då?
Det har jag gjort jätteofta förr. Ja. För många år sedan, jag bodde i Umeå.
Ja.
Och så gäller det att övertyga, det var på den tiden man skulle göra tidningen. Ja. Då var jag förstörd även där. Och då gäller det att övertyga den här från kanske Stockholm, Västerås, någonting, Mälardalen ofta. Gula tidningen var ju mer fokus där. Ja, att sälj den till mig, den här dumma, konstiga norrlänningen som ringer på telefon kontra
den som kommer.
Och någonstans handlar det faktiskt om lite hyfs.
Ja.
Jag har köpt till exempel en båt här i våras.
Ja.
Och då säger jag, hej, jag är intresserad av att köpa båten. Jag kan komma imorgon, här är mitt telefonnummer. Vänligen, Erik Nilsén. Och då ringer han tillbaka efter en stund. Så säger, jag har 30 svar, men du var den enda som skrev ditt namn och telefonnummer. Ja. Ja, och då valde han ju säga, jag ringer han. Jag köpte en biltransport-trailer här nu för en månad sedan.
Ha.
Som jag haft en bevakning på jättelänge, för den är väldigt speciell med en vikt så jag skulle kunna ha roadster på allt den säger, i aluminium. Och det var ju likadant, han bodde på en ö dessutom. Det är lite intressant för en trailer från en ö. Men i varje fall, det fanns färja. Och någonstans här, klockan 6 på morgonen då jag har svårt att sova. Då, blocket bara, nu är min bevakning kom upp. Och likadant, hej, jag är intresserad av att köpa den, när kan jag komma? Vänlig då. Och likadant så här, jag hade ett rätt svar men jag valde ut dig. Så det är väl ett tips också att vara
vänlig,
trevlig, skriv vem du är.
Ja.
Jag kan säga det kortaste svaret jag har fått på någon, ni vet man kan få med som bara, men du får 500 spänn eller sista priset. Jag har fått 3 tecken.
Ja.
Och då hade jag lagt ut över 1500 kronor någonting. Då stod det bara 500.
Det var ingenting.
Ingen kronor, ingen frågetecken, inte hej, inte.
Det var effektivt.
Ja, men så har vi också fått när vi sålde vår sån utomhusjacuzzi. Vi fick ju 30 svar.
Ja.
Det var också så.
Nej, men och ska jag ta en del i
knappt ens hej.
Liksom. Ja, men ska jag ta en del i försvar så kan jag också vara. Men ta Facebook eller liknande.
Ja.
Så är man ju redan känd vem man är.
Ja.
Och då tycker man att då behöver jag inte säga hej eller vad jag heter. För då finns ju det i liksom profilen.
Den chatt,
men på blocket är man inte det. Och om du vill köpa av någon som är
Helge i Lycksele.
Helge vill gärna ringa. Helge vill prata. Helge vill veta vem han pratar med. Helge vill gärna att du säger hej.
Ja,
ja men det är också det. Hur seriös man verkar vara.
Ja.
Men jag tänker när vi ändå är inne på temat.
Ja.
Aim Higher skrev så här. Det är väldigt mycket fokus på att köpa lisa bil. Men pratas väldigt lite kring allt som uppstår vid försäljning.
Ja.
Så han var så här, vad ska man tänka på när man säljer? Hur får man till en smidig försäljning? Hur får man bra bäst? Och innan du svarar, så när vi sålde vår V70, så då fick vi ett tips av dig. Så här, testa många olika såna här biltjänster, för vi vill inte sälja privat. Och då kunde det diffa, alltså vi fick 25 000 för vår V70 på ett ställe. Och sen ett annat gav oss 52 000. Så att det var ju verkligen så här, alltså så här 100% skillnad.
Om vi börjar med så här, billiga bilar är oftast svårt att säga till handlare. För handlaren måste ju lägga på sin marginal och täcka garantier och liksom. Och det gör att en bil som kostar 80 000, jag sålde den min Polo.
Ja.
Jag tog ett bud på 60 000, jag tyckte det var vettigt. De la ut den för 89 och sålde den ganska snabbt.
Men blev man inte förbannad
då? Nej, inte jag, för jag säger så här. Jag hade ju berättat, den knackar i motorn.
Ja.
Den knackar från pumpen, från luftkonditioneringen. Allting funkade som det skulle. Det var inte gjort alla servicer.
Ja.
Däcken var 12 år gammal. Jag tycker inte det är värt mer. Risken är att de får en garantigrej på en sån.
Okay.
Och det har de kanske kalkylerat in. Och jag tyckte väl den borde kosta 75-80 kanske.
Ja.
Men om vi tar billigare bilar. Om man ska sälja. Tips är ju om vi pratar om man ska inte, bilhandlare bryr sig inte så mycket om de är tvättade eller städade. Så det momentet kommer man undan. Men om vi börjar att jag ska sälja den på blocket.
Ja.
Ett par schyssta bilder från flera håll.
Ja.
Alltså som man säger höger och vänster sida.
Ja.
Någon schysst inredning, för man kan bli förvånad hur grisiga bilen kan se ut. Gärna någon har man rent och fint under motorhuven, ta ett kort där, för det är ett tecken på att man är ordentlig. Skriv tydligt. Och så blir det så här med att du skriver så jädra långa annonser. Jo, men den som är intresserad av just min bil, han vill ju läsa allt om den.
Ja. Mm.
Men den som vill bara skumma annonser, han vill ju bara fakta. Men när man väl har fastnat, då vill jag ju veta allt, helst utan att ringa.
Ja.
Idag kan man inte ange telefonnumret på blocket längre. Och det, annars har jag sagt, lägg inte ut det.
Ja.
Och sen titta vad liknande kostar och lägg det rimligt. Och det är lite svårt att säga vad man ska lägga dem. Men liksom var ärlig, så när de kommer så ska det inte tjafsas.
Ja.
Sen sätt ett rimligt pris. Man kan aldrig räkna, det kan man säga lärde jag mig. Du kan aldrig räkna med att få extra betalt. Men du kan räkna med kanske hitta en billig.
Ja.
Och det var det var konsten att köra bil gratis. Hitta den billigt och sälj normalt.
Ja.
Men då hade han schyssta bilder, schyssta text. När du får svar, vänta. Tills du kanske har fått 10 svar.
Okay.
Sen väljer du ut den här som känns som seriös.
Och igen,
han kan heta Ahmed också, så det är absolut ingenting sånt. Men någon som känns som vill köpa bilen för att ha den själv.
Ja.
För du vill inte sälja till en bilhandlare.
Nej.
Eller en som lever på att köpa och sälja bilar. För den personen vill ju bara köpa den billigt av det.
Mm.
Den andra är ute efter en bil att ha till sig själv, till sin dotter eller vad det nu är. Och sen väljer du ut någon sån här som känns hej.
Ja.
och har du då beskrivit det, då är det ofta ganska smidigt. Tar vi dyrare bilar, kanske från 150 000 uppåt. Idag är det så att, eller skulle vi kan vända andra, tar du bilar från 300, 400, 500 000 uppåt, har jag sålt ett par stycken. Då har du jättesvårt att sälja själv, för du kan inte lösa finansieringen.
Okay.
Och de har också regeln bil de ska bli av med på något sätt.
Ja.
Och då är det ofta smidigare att sälja till bilhandlare.
Okay.
För att de är, och idag är det sånt krig om el. Och det är lite lustigt om vi säger, tänk dig min Kia.
Ja.
I en Kia-handlarens hall stod de här bilarna i juni när jag sålde. Då stod de med, om det skulle stå en likadan bil, skulle den ha 704 000 på prislappen. Sen kan man alltid pruta, eller på de flesta kan man pruta lite.
Ja.
Och så får man 70 000 av staten. Min köpte man för 660 000, la ut för 729.
Mm.
Den bilen går inte att den kan ju inte en Kia-handlare sälja en Kia-hall och ta 704 för en ny. Och så kan du gå upp på en bägghall, där har du den för 729. Så märkeshandeln idag kan inte betala lika mycket som de här fristående. För de kan faktiskt ta ut mer än nypris, för folk jämför inte då.
Mm. Okay.
Och därför är det att du kommer att få bättre betalt,
ja,
hos icke, och det är de här Riddermarks, Kala,
ja,
och är en elbil de som fokuserar på elbilar. Och, ja, och då är det samma sak där. Ta schyssta bilder, men nu ska vi lägga över kursen. Ta schyssta bilder, skriv hur du har gjort. Har du inte servat klockan, men säg inte det. Säg, men jag har servat så här ungefär, eller jag har gjort det här, eller här är bild på serviceboken.
Ja.
Fota bucklorna, mät däckdjupet.
Ja.
Skicka det till de här, för då vet de vad de bjuder på.
Ja.
Mm. Sen kommer du att få kanske 5-6 olika bud.
Ja.
Alltså, don't take no for an answer, som man säger.
Ja.
Som vad heter han, var det inte Forrest Gump, eller ja, stod i, har jag en chans? Ja, ja. Så någonstans, när du har fått kanske 5-6 bud, ta det högsta budet och tala om det för de som har bjudit mindre.
Mm.
Ja, men jag vill bara kolla en gång till, jag har fått det här. Men du ska inte ljuga, utan ta det budet du faktiskt
har. Nej, man får inte hota, för då säger de så här, men ta det då. Nej, och så sitter man där bara, jag fick inte.
Ja, nej, man ska inte ljuga.
Nej, så jag kan säga att den jag sålde då, den hade ju samma bilfirma bjudit, om jag minns rätt, 615 000 för separat.
Ja.
Sen finns det även firmer då som kan säga, ungefär som husmäklare, lägger ut det typ på auktion eller har kontakter till andra. Och då köpte den här, samma handlare som hade bjudit mig 720, köpte den via, som i det fallet var Cardrop då, för 620, för 660.
Ja.
Mm-hmm. Så det här med att tala om buden, i princip alla höjde sitt bud.
Ja.
Genom att jag talar om, ja, men nu har de här bjudit, det blir inga jätteskillnader. Men, så, ja, men det är bara så att, då kommer jag inte att sälja till dig, bara så att du vet det, jag har fått det här budet.
Ja,
men då kan vi höja lite.
Ja.
Men tror man alltså att man har en chans då, man höjer lite men inte kommer upp i det här budet som
Nej, men att du kliver över det lite.
Ja. Ja.
Så jag hade väl så här kanske 620, 640, 652. Mm. Ja, då skickar jag 652 till de här som har bjudit mindre. Ja, men då så någon 655. Och så tar någon 660.
Ja. Mm.
Och sen skickar jag 660 till alla dem.
Ja.
Och då tackade alla ut nej då. Och då tog jag ju det.
Ja.
Men det blir en ganska, det är en ganska snabb process. För de vill inte hålla på flera veckor. Utan det här vill de göra. De vill ha bilen nu.
Ja, ja. Såklart.
Självklart.
Och tips också, vinterdäck får du aldrig många kronor för av bilhandlaren. Och det känns som det kanske här på elbilar har det hänt något. Här kan man helt plötsligt få betalt. Så jag sålde mina vinterdäck för 17 000 separat.
Är det inte specialdäck då?
Nej, då var
Teslan har ju det.
Jag hade fått ungefär någonstans mellan 5, i bästa fall kanske 10 000 extra för bilen.
Ja.
Men då sa jag ju det, men vinterdäcken ingår inte.
Ja.
Så att vi är överens om det.
Ja.
Mm. Ja.
Så då kunde jag ju få ut ännu mer.
Ja.
Så egentligen, sälja privat eller handlare, bra bilder, skriv upp, var ärlig, var lite kall. Avvakta lite, ta inte första bästa och sen en liten avslutande knorraktion. Ja, men jag kommer göra så här, jag vill bara ge en chans till.
Ja.
Mm.
Ja. Cool.
Men du, har du sett den där, det finns ju en sån fake annons liksom, som är en video med en gammal, gammal Volvo. Sån här, köp min gamla Volvo. Kommer du inte ihåg den, Jan? Och så spökade i den och sånt.
Nej. Det var en massa roliga annonser. Ja, jo.
Ja, men det var ju liksom, det var som att det var en Blocket bil liksom. Men det var...
Ja, men där finns ju vissa, det kommer ju då och då.
Liksom. Vissa, vill du vara med om det här, då ska du köpa den här. Och så skriver han sin historia.
Ja, men precis. Jag tänker...
Vänta, kanske bara till det. Ja. Begagnade bilar till.
Ja.
När du köper den, se till också att värdera, är den servad? Hur är däcken? Allt sånt där. För det är ganska dyra grej. Och då måste man ju läsa in det på en enskild bil i stort sett. Tar du däck idag till en Tesla som vi har. Alltså en omgång däck till sådana. Det kan fort vara 12 000 kronor.
Alltså jag vet inte. Det lät billigt.
Ja, men 3 000 styck.
Alltså jag tyckte det lät billigt.
Det är för gummit.
Jaha.
Alltså om de är utsliten kontra som har fräscha.
Ja, okej. För jag tänkte så här 28 tror jag.
Ja, jo, men det köper vi inte det. Nej, men och likadant kan ju till exempel säga om det inte gjort en stor service. Ja, men det kan vara 10-15 000 kronor jämfört med att det gjort en stor service.
Ja, men jag fattar. Mm.
Försäkringskostnader också kan vara galet stor.
Ja.
Mm. Så det är mer till research. Due diligence heter väl någon.
Ja. Kapten Zoom hade en fråga här. Jag skulle vilja höra Eriks tankar kring ekonomi kring elbil för den som bor i lägenhet.
Ja, alltså egentligen är den ju inte så konstigt. Enda parametern skiljer är vad får jag tänka att min el kostar.
Ja, och var kan jag ladda?
Ja, och åker jag då till kanske till en stormarknad och laddar ibland, då kanske det faktiskt nästan är gratis. Åker jag snabbladdar.
Men det tar ju för en tid. Alltså första gången jag hade elbil så var jag så här, mobil, jag har gratis att komma dit. Och så var det typ så här, 3 kilowatt.
3,7 kilowatt.
Ja,
alltså. Och laddade du en timme och hade fått i 3,7 kilowattimmar, vilket räcker till 1,5 mils körning, 2 mils körning.
Ja.
Och andra, så det beror också på hur mycket du kör.
Ja.
För någonstans blir det, jag brukar säga en elbo i lägenhet och köpa en elbil med kort räckvidd, det är ju jobbigt för den behöver laddas ofta.
Ja.
Men köpa en elbil med ganska lång räckvidd, då börjar det ju påminna om att åka tanka bensin.
Ja.
Fast man kanske behöver göra, och då kan du bara räkna med, nu, tidigare har snabbladdningspriserna legat ungefär kring 5 kronor i kilowattimme.
Ja.
Nu senaste tiden. Man ju bara, ja. Så när jag körde ner nu via Tesla så betalade jag 5,50 och 5,40.
Ja, fast det var det i somras också.
Ja, jo, men någonstans så idag om du ska ladda på stan
så kostar
och ladda snabbt
kronor.
Får du räkna 6 till kanske 8 kronor. Men du kan ju också ha abonnemang som kan vara väldigt billiga. Men, men nu händer det så mycket på elpriser så det är naivt att tro att det inte ska hända. Nej. Även på... på laddställen.
Ja, alltså det är så roligt, jag såg också så här, det är ju så här tidens tecken att de hade uppe i någon sån här etikettspalt i någon tidning så här, är det okej att man laddar hos en kompis man käkar middag hos? Ja. Eller liksom.
Är det okej att de mjölker med sig i kylskåpet då?
Ja, exakt.
Det var väl inte okej?
Va?
Inte just nu. Väl,
man kan väl säga att det är väl okej om man frågar, så frågar, skulle det vara okej, hur mycket vill du ha om jag får göra det?
Ja,
men att göra det utan att fråga, den, alltså utan att fråga hur mycket de...
Ja, att ersätta.
Och så kör man så på 11 kilowatt eller sånt. Men, ja, men bra. Sen har du Wester här frågan. Spännande fråga. Jag skulle vilja att ni diskuterar strategier efter elbilsköpet. Vi brukar byta bil vart 5:e år. Skulle ni lägga upp ett målsparande när det gäller andrahandsvärdet eller... Liksom, det är lite oklart. Hur ska man tänka om man liksom vill vara proaktiv?
Nej, men om man säger så här, om du har en konsumentleasing, privatleasing, det är ju som en hyresrätt, då får du ju en kostnad varje månad. Och då är det ju jättetydligt. Och när du är färdig efter 3 år, då är du i regel bara att lämna igen den. Och så eventuellt har du någon skada, du får betala däck. Ja. Har du inte det så tycker jag ändå det är rätt tänkt att om jag har köpt den på något sätt, då har jag ju ingen månadskostnad för värdeminskningen.
Ja.
Och då blir det ju, om jag säljer en 3 år och bara får så här mycket, ja, men då har jag, om jag har tagit sig lån på huset, då har jag ju kvar lånet. Så jag tycker ju att man ska sikta på att amortera ner lånet så att det gärna är lite lägre än vad man tror bilen är värt. Och det är det bilhandlarna hjälper till med om det finns, att de kommer att säga så.
Ja.
För när du då kanske kliver av bil, alltså säljer den efter 3, 5 eller 7 eller vilken, så kommer du kanske ha ett lån på den här nivån. Ja. Om du får så här, då får du lite pengar, då kan du liksom gå in och köpa en ny bil och ha lite kontantinsats.
Ja.
Så att du inte har gjort motsatsen, låt det bli amortera lånet, bilen faller och så ska du köpa en ny, ska du utöka lånet då?
Ja, men precis.
Så amortera, lägg undan det sparande som motsvarar ungefär och lite extra.
Ja.
Är något tipset.
Snyggt. Kristoffer 86, ett tips ni hade i föregående avsnitt var att man skulle leta efter kampanjer, att det är då man kan få riktigt bra deal på de här privatleasingarna. Var hittar man dem? Var hittar man de här? Är det tidningsannonser, hemsida, direkt hos bil?
Googles algoritmer letar fram dem åt oss. Ja. Nej, men vad ska jag säga? Och bara för att man behöver förstå det. Tillverkarna har kampanjer när de vill driva försäljning.
Ja.
Kan man inte leverera, har man inget jättebehov att driva försäljning. För det är svårt att driva något som ska få om ett år. Det innebär att det vi kanske kan se nu framför oss, det är kampanjer på bensin- och dieselbilar. Men de är också leveranstider på. För det är kanske den försäljningen de behöver hålla under armarna så inte den dör. För de kan inte leva på bara elbilar. Tesla kan, alltså de som har blandat.
Mm.
Och kampanjerna, vad brukar de dyka upp? Ja, alltså har du en lokaltidning? Brukar din lokala återförsäljare handla? Eller annonsera och liknande? Men annars blir det på riktigt de här algoritmerna som styr vad du är. Du får nästan hoppas att någon har styrt så de ploppar upp i ditt flöde.
Ja.
För du, alternativet är ju att hålla ögonen och kolla. Men klassiskt var ju att kanske kring årsskiften.
Ja.
Men allting bygger ju på att det är någon som vill bli av med någonting. Det är därför de gör rea. Och har de ingenting att bli av med, ja, men då blir det ingen rea. Mm. Det blir inga sommarrea på kläderna om kläderna är utsåld.
Nej,
alltså, precis. Så just nu, jag brukar säga så här. Den restaurangen som är full är ju ofta för att det är bra mat. Den restaurangen som alla sittplatser är ledig, då blir man ju liksom Så den handlare som har jättemycket elbilar och kan leverera, då kan man känna
Ja, men exakt.
Är det här de mest eftertraktade elbilarna eller inte?
Ja.
Ja, men exakt. Bara, jag tänker vi har bara några få frågor. Lite så här framtidsspekulationsfrågor. Mattias A90 skriver så här. När tror du att fossildrivna personbilar är helt borta ut ur marknaden?
Då får man skilja på försäljning och i bruk.
Ja.
I bruk aldrig. Ja. Försäljningsmässigt tror jag att marknaden, om vi går lite mer, kanske elpriserna normaliseras om 2-3, vilket jag tror det kommer att göra. Inte att de är på 20 öre, men liksom sådär. Så tror jag med de lagstiftning och massa saker man ser, så tror jag att efter 25-28 så är det ingen stor försäljning av elbilar. Tittar vi på Norge och andra länder, så ser man att det är ju väldigt mycket fokus på elbilar.
Ja.
Och jag tror att det kommer att bli det av sig själv, för att det är det folk vill ha av olika anledningar.
Ja, ja, men det är mycket så, har man kört en elbil, man vill inte jättegärna. Inte tillbaka,
men vi pratar Sverige och Norden nu.
Ja.
Ja. Tar du värde, men det är många, jag har pratat faktiskt med någon ganska liksom djupt upp i organisationen som tror att det är lugnt, vet du, de skickar vi till Indien, de skickar vi. Och så är det så här, men varför tror du de vill ha dem?
Ja, varför vill de ha det?
Nej, men grejen är, de har långt till verkstäder, de vill ha bilar med lite service, de har gott om sol. De kan få el via solceller. Varför ska de hoppa på bensinbil om de inte haft det förut? Ungefär som när Indien tror jag byggde upp sitt telefonnätverk.
Ja, ja.
Så drog man ju aldrig kablar. Man hoppade på mobiltelefoner.
Ja.
Och jag tror att bilindustrin har en övertro på att de ska bli av med sina bensin-
och dieselbilar. Indien och Afrika är ju inget sopberg för väst.
Nej.
Men de vill på rent kommersiella krafter ha den här, för de har ingen verkstad nära. Men då vill man inte hålla på att serva.
Nej.
Man har drivmedel gratis, men inte släpa
dunkar. Men det där har jag ju sett på landsbygden i Kenya.
Ja.
Alltså så här 4G-täckning in the middle of nowhere och en solpanel som laddar telefonen. Och man är så här, shit, detta är liksom, kom ut på motorvägen och med tåget så bryts ju telefonen.
Så jag tror att det blir en liten ha-upplevelse där man då trodde att man skulle kunna hålla liv i det gamla, för så har det varit historiskt. Gamla bilmodeller med dåliga utsläpp, de har man skickat dit.
Ja.
Men de vill ha de här på alltså samma premiss. Kanske inte för att miljöskälet är första, men rent krasst ekonomi.
Ja, men precis.
Absolut.
JFB också frågar så här, intressant att höra Erik spekulera kring självkörande bilar.
Det är också ett kärt område som jag faktiskt har ganska illäst. Jag bara tänkte, det är både närmare och längre bort än man tror.
Ja. Cornucopia som skriver mycket om detta, han är ju så här att det är så totalt överskattat. För han har ett så bra exempel. Han säger så här att för att det ska funka så måste det funka i 100% av fallen. Och kommer du till en grusväg där den inte kan köra, så är det ingen som kommer ta en självkörande taxi där den stannar på grusvägen. Ja.
Nej, men det finns, alltså vi ska ta jätte, alltså jag har ju varit med i utvecklingen ända sedan 2008 den första gången, och jag satt en gång med en sån här doktor, självköring, man kallar det sådant. Och det var då, de första generationens system, alltså man kan säga så här, sensorerna ser allt.
Ja.
That's not the problem.
Ja.
Problemet är tolka och sen då, vad ska vi göra? Och då hade man problemet, sensorerna bör radar och liknande, den ser alla metallföremål. Tänk er då, då tänker vi så här, bilar, jo, busskurar, vägräcken, brunnslock.
Ja.
Ah, du menar så? Ja, och så säger jag, men vadå, brunnslock kör jag över? Ja, om de har fräst bort asfalten, hur mycket får ett brunnslock sticka upp? innan du ska bromsa.
Ja.
Och då var det så här, algoritmerna från början var så här. Vilka saker i metall rör på sig?
Ja.
Bilar.
Ja.
Alltså, har den här metallförmålet rört på sig, då är det inget brunnslock, inget buskur. Så i början kunde de identifiera rörliga metallföremål.
Ja.
Är ni med? Generation 1.
Ja. Ja.
Som kom i generation 1, kunde vi identifiera stillastående om de nyss hade rört sig.
Ja.
Busskurorna rörde inte nyss på sig.
Ja. Då, är det människor då? Eller?
Nej, men tänk ett metallföremål som rör på sig och sen står stilla.
Ja.
Då vet du, det rördes ju nyss. Ja. Det måste vara något som kan flytta på sig.
Ja.
Och då blev det, kan man säga, generation 2. Då bara har man follow-up och stopp.
Ja.
Och sen kan man då se hur man väver på mer och mer och mer. Men grejen är, när du börjar komma ut i, liksom i verkligheten med grusvägar, istäckt, sensorskikt och allting.
Det är sjukt mycket randvillkor.
Det är så sjukt mycket randvillkor så att även om du samlar in gigantiskt med data, kommer det, men då finns det faktiskt lösningar där man till exempel Nissan har pratat om att ha, man kan säga, en kör, vad ska jag säga, studio.
Ja.
När bilen blir osäker så kopplas just din bil upp mot körstudion.
Ja.
Då ser de som sitter där, proffsförarna.
Ja.
Ja, men det där kör vi runt.
Ja.
Och så kan man säga att de fjärrstyr bilen. Ungefär som flygplatsen i Övik fjärrstyrs från Sundsvall.
Ja.
Via kameror. Alltså själva flygplatsen.
Ja.
Och då kan man också ha olika abonnemang. Vill jag att det är Micke Häkkinen som kör mig till flyget och jag är sen? Eller vill jag ha ett fylla abonnemang och åka som student och det blir, åka vid en massa gratis pizzagrejer vet en lördagkväll och vi samåker 7 stycken med en självkörande bil för att det är billigt.
Ja.
För att de här affärsägarna har betalt för att vi ska åka den vägen.
Ja.
Alltså, och då är man inne på att olika sorters självkörande...
Det finns det alltså sådana här...
Nej, de har det på förslag.
Ja, men då
de
kan
har
det på förslag.
Alltså det verkar ju helt sjukt. Det kanske man vill.
Ja.
Om man är på äventyrs...
Nej, men så kan man ju vända sig själv.
Min första tack var när du sa Fille. Jag tänkte att han som sitter där...
Jag tänkte också det. Sen förstod jag att det inte var han som var Fille.
Nej, men många säger... Och det var någon som skrev, tror jag vet inte, vad här är ett annat form. Om jag önskar, tänk att bilen kommer när man vill, ta mig dit jag vill och jag kan sitta och läsa en bok. Så sa jag så här, vet du vad det finns? Det kallas taxi. Alltså, vi mentalt gör så stor skillnad, men vi har ju redan det idag med taxi.
Ja.
Enda skillnaden är kostnaden.
Ja.
Vi har ju möjlighet att någon kommer och köra oss dit vi vill.
Ja.
Så egentligen är det ju en taxibransch där du har en lägre kostnad. Det är det vi är ute efter.
Ja, men det är också den där känslan av att vi lever i framtiden. Att det är så jättekult. Ja. Liksom. Jag kan inte heller säga att det finns behovet av att man ska ha självkörande bilar. Det måste det vara något helt annat typ av fordon. Typ uppe i luften eller något. Som andra premisser som gör att det är jättebra att ha något självkörande.
Grejen är,
det har vi ju inte nu.
Nej, och det här hänger också upp mycket med säkerhetssystem. Och då kan jag dra en historia. Jag utbildade på sådana förr. Och så pratar man då Volvo, nu ska det ingen, bara för ett exempel, de har en som heter Large Animal Detection.
Ja.
Som många säger, den här bromsar för allting. Går man in i Volvo, det finns faktiskt på internet, kan söka på, nu ska vi se, Volvo Car Support tror jag heter. Då kommer man in i deras, ska man säga, där teknikerna har beskrivit lite hur det funkar och vad det är. Då kan man, får man förklara så här, jo, den här funkar ju om älgen är rätt storlek. Alltså den får inte vara för liten och inte för stor.
Nej.
Den måste ju gå tvärs över vägen. Och förstår man, det handlar nämligen om rörelsemönster i ben.
Ja.
Alltså kameran registrerar ett rörelsemönster som man kopplar ihop med att det här är en älg. Då måste ju benen synas mot bakgrunden så de ska ju helst ha en avvikande färg. Den får ju inte gå längs med vägen. För då har du inte det rörelsemönstret. Och den får ju inte stå stilla. Så du måste i princip då ha vita älgar som korsar vägen i lagom takt. Då är det det systemet. Och så står det så här, funkar även i mönstret om du har belysningen på. Alltså någonstans måste man förstå.
Många kriterier måste uppfyllas för att det ska funka.
Och jämför det med hur reklambroschyren ser ut. Den bromsar, men den gör inte det. Den känner av...
Det är där man alltid som ingenjör blir så här, för helvete på säljordningen.
Och det man just nu är en liten grej med fotgängarkrockskydd. En Tesla-film där en Tesla kör på en docka, barn och så här. Då som man vet att fotgängarkrockskydd har ofta identifierat rörelsemönstret och vi går.
Ja.
Och du brukar säga, tänk att du går längs med vägen med mobiltelefon.
Ja.
Då har du inte det rörelsemönstret. Eller att du står stilla.
Ja.
Hur ska den skilja? Och då kan man ha alltså, andra sensorer som är värmesignaturer och allting. Mm. Men då ska du skilja det från en sten som blir uppvärmd av solen. Alltså du,
det är mycket
sensorerna
problem.
Ser, men du måste fatta beslut på det. Och det är där.
Ja, det var ju massa som på nätet nu att någon skulle säga, kan jag låna ditt barn så jag ska köra ett krocktest?
Ja.
Ja, det var så här, don't do that. liksom. Jag tänker vi ska börja, vi har någon fråga till här. MJT,
ja.
Om man redan har ett vanligt eluttag vid parkering, behöver man verkligen snabbladdare hemma om man ska få elbil för att laddstation lastbalansera höjdsäkring blir en del pengar?
Nu menar han laddbox egentligen.
Ja.
Och det kan man säga så här, det finns massa skriver åt och Elsäkerhetsverket av och egentligen det har att göra med att dra mycket ström länge. Så visst, om du ställer ner strömmen,
ja.
Men man rekommenderar inte att göra det kontinuerligt. För även så att säga, du kan få något som, ja det finns massa
tänk jag har skrivit bild, om det. Du har en bild i en bok på så här förgreningsdosa eller sånt som har liksom bara... Pff.
Och grejen, en del tror att det bara handlar om eluttag, men det handlar om hela vägen hur kablarna är draget. Och i ett sånt gammalt hus, det kan ju vara skarvat.
Ja.
Men sen el-laddbox då du beställer och ingår kan man säga att den ska dras ny ström från el så du vet att det är fräscha grejer ända fram till.
Ja.
Men tillfälligt om du ställer ner strömmen.
Ja. Bra. Sen har jag jättemånga här. Greg också kan bara övrigt instämma i hyllningskören. Erik är ju hört duktig och hjälpsam. Och där var vi inne på bidrag fast det har vi förlåtat. Ola Morin skriver också så här, jag tycker Skogstomten svarat så himla bra på alla frågor kring ägande, leasing och hästtransport. Ja. Så ni verkar ha haft något samtal.
Vi hade en utläggning, men jag förklarar, och då skrev jag så här, skrev jag att innan alla elbilsförare drar sin lans nu för att och liksom, vänta nu. Och då, för just hästtransport är ett lite speciellt case, för du kör levande djur, du har en vikt som där de kan flytta sig, du måste koppla upp släpen och det vill du inte göra med djuret i och du är på väg till en tävling och det finns massa så här där en elbil ofta inte passar så bra.
Nej.
Av en massa olika specialskäl.
Ja. Mm. För det där är också så här att man behöver vara noga med de här viktgränserna. För det läste jag någonstans också till mig på vår Tesla. Att om vi hade varit så här över medelvikt, alltså så här typ 4 stycken som väger över 100 kilo.
Det beror på att ni fick en i augusti, för min som du tagit i mars, den har mycket högre vikt.
Men hur kan den ha det?
De ändå, det är ett dokument där fabriken, Tesla gjorde en liten miss.
Okay.
Så det är våra bilar är säkert tekniskt exakt likadana.
Men
får ta 500 kilo, du får ta 365 eller något innan du överskrider vad papperna säger.
Är det något, så här, något reellt man behöver ha koll på?
Nej, men det är ganska många som inte tänker på det. Många av de här bilarna, de blir ju tung.
Yeah.
Och det gör att ni får bara dra släpvagn som väger kanske 800 kilo utan att ha ett E-kort eller ett B96-kort. Men det här börjar med problem för biltransporter. Bärgningsfirmer, när de ska ställa på de här bilarna, väger mycket mer. De som bygger om bilar med förr som har handikappanpassning, men nu heter det säkert någon funktionsanpassning eller något. För att bilarna, de har så tunga grejer de lägger på dem.
Sista frågan här, money on my mind, ska jag säga, tankar om priser på husbilar?
Ja, jag satt och tänkte på den. Nej, men den är ganska intressant. Om man tittar, nu får man se, husbil är ett fritidsfordon.
Ja. Har inte de blivit svindyra i skatt? Och
så? Ja, de har blivit jättedyra i skatt, men då kan man ställa av dem sen bara några månader. Men tittar man på motorcyklar som blev otroligt populära, de här alltså customhojarna för 20 år sedan. De körde folk väldigt få mil, man köpte det, du vet, när man blev pensionär. Sådana kan du få superbilliga begagnat. Husbilar däremot har ju ett mycket, mycket högre värde. Och sen jämfört med en sommarstuga har du inget affektionsvärde till det.
Ja.
Så om jag ska göra en schablonbil så tror jag många som kanske bara var 55 plus har köpt de här. Och några år. Och så nu kanske de ska... Det har gått några år.
Ja.
Eller elräkningen blir för hög. Och man har liksom inget affektionsvärde att behålla den.
Ja.
Men det är en ganska stor kludd pengar.
Ja.
Så jag tror... att på begagnat så kommer du få en press ned. För det har sålts väldigt, väldigt mycket husbilar de senaste 10 åren. Husvagnsförsäljningen har gått ner ganska mycket. Och husbilsförsäljningen har ju ungefär som motorcyklar gjorde för 20 år sedan. Men skillnaden, motorcyklar var ju en värde på kanske 70 000-130 000. Här har du 700 till 2 miljoner.
Ja.
Och barnen vill inte ta över det för de har ingen plats och de har inget intresse.
Ja.
Så jag tror att
folk kommer att sälja av.
Det är en sån sak man väljer att sälja av.
Ja, men spännande.
För det har sålt så mycket.
Så det gäller att kolla på Blocket.
Ja, eller sälja nu. Det är det som någon skrev så här, ska du få panik tidigt?
Ja, det är väldigt bra.
Ja, liksom. Sista här, Matt Zetti skriver så här, regler, försäkring, kalkyl från BRF, leasa mindre elbil för uthyrning till medlemmar.
Den är ganska, alltså just sen jag har hyrbilstillstånd, så jag har lite, alltså, att det här att ha en bil som man låter andra använda lite mer, det är ett ganska krångligt regelverk, och jag vet inte riktigt hur det blir för en BRF om du räknas som en hyrbils, för då hamnar du i massa, den ska vara registrerad som hyrbil, den ska vara försäkrad som hyrbil, du får helt andra. Så den är lite, många tänker sig, ja men vi köper in någon och bara lånar ut till medlemmarna.
Ja.
Den risken är att man hamnar någon ställe där försäkringen inte tänker. Ja. Och just det, de som lånar de här är ju ofta ovana att köra. Ja. Så det kanske är lite högre sannolikt att det händer något också.
Så här. Ja. Ja, men jag fattar.
Då är det bättre kanske att gå med de här kanske
GoMore
liknande. För de har redan liksom bakom skynket.
Ja.
Rätta ut sådana saker eller ha processer för hur de ska lösa försäkringar och allting.
Ja.
Och då får man hoppas, jag inte tittar på närmare, men att de har,
att de har koll på
har
det.
Koll på det.
Mm. Ja, men fantastiskt. Erik, jättestort tack. Gud, det har gått 1,5 timme. Om man vill komma i kontakt med dig så är det elbilsexpert.com.
Ja.
Eller så googlar man Erik Nässén eller så kollar man på länken i beskrivningen. Och som sagt, jag brukar säga så här, för oss var det jättestor hjälp att liksom, om man ändå ska lägga ut jättemånga 100 000, att få hjälp att liksom så här reda ut så här, vilken bil ska jag ha? Hur ska jag räkna på den här TCO-kalkylen? Hur ska jag finansiera den? Och som vi också konstaterade förra året, att det är jättestor skillnad mellan liksom, ska jag privatleasing, ska jag köpa den begagnad, ny, ska jag ta den på företaget, utdelning.
Med större sannolikhet att man blir nöjd ju.
Ja,
på alla plan.
Ja, och som Ola och Greg och alla är ju helt lyriska. Så att keep up the good work. Så att stort tack Erik.
Tack.
Och så ses vi här väl om ett år igen.
Ja.
Eller snabbare prata om värmepumpar.
Ja, precis.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.